Det är fredagen den 17 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Nu närmar vi oss vårdagjämningen, den som många kulturer i människans historia räknats som det nya årets första dag. Så tänkte man i det gamla Rom. Och så tänker man på många platser än idag. När solen och ljuset återtar över och för en tid framöver ska dominera skapelsen. Då naturen på nytt väcks efter höstens tid av förgängelse och förfall och vinterns långa dvala och interregnum av kyla och stillestånd. Djur och växter bryter nu sina cykler och vänder åter sina sinnen mot ljuset. Människorna försöker i den mån vi kan följa efter dem och allt levande går in i en period av tillväxt och förkovran, av förhoppning och förtröstan. Mina solceller uppe på taket är åter fria från snö och kan leverera kilowattimmar till nätet och reda pengar till mig. Gräsmattorna blottas åter och rådjuren kisar mot den gassande solen medan de eftertänksamt slukar tulpanlökarna som jag mot bättre vetande försökt plantera i höstas. Den snö som föll i fjol är sedan länge borta och via dagvattensystem och reningsverk återbörda till sitt naturliga kretslopp. Och helt snart ska hästhovens kaxigt gula anlete äggande blinka mot oss från dikesrenens mörkbeige mylla. Kort sagt, Sverige går mot ännu en vår, ännu en tid av ljus som för andra folk och länder framstår som onaturligt och gåtfullt. Men för oss är vårt självklara livsrum, de vita kvällarna och nätterna som är vårt släktes självklara arv och vår levnadsmening, själva essensen av vår existens. Allt sedan äldre tider, långt innan plog och åder ändå kratsat ut markerna här runt om oss hyperboreer, vi som tagit vår plats att leva långt bortom skyternas marker och nordanvindens boning. Långt innan någon yxa börjat utmana och gallra de väldiga taigaskogarna som täcker detta vårt tulles frostiga och vidsträckta domäner, har vi, svioner, gutoner, finajter, tjustbor och andra av entusiastiska bygdehistoriker, mer eller mindre lokaliserbara folkslag. Ända sedan dess har vi levt för denna tid, solen och ljusets återkomst, månaderna av ständigt längre dagar och kortare nätter, ljusare morgnar och allt mer utdragna kvällar. Och än längre tillbaka, när allfadern själv med söner och frillobarn ännu vandrade ung och spänstig bland årskotten som senare skulle bli hans uråldriga blodaskar, när de äldre makterna ännu fanns med oss, då minnet av det första ursprungliga folket ännu var levande och när himlens, drömmens och dödens mysterier ännu var nära. Även då, när solskeppet under mässande sång vaggande bars genom heliga lundar, när herr Hallinturuns andedräkt och Kalaholus kalla källa ännu var i levande folkminne, var solen, ljusets och dagens återkomst, det som definierade detta vårt land och våra bygder, det längst bort befolkade från Babylons skimrande murar och Roms glatta marmorgator. Och apropå vår, för att återföra denna yverborna utflykt till mer prosaiska tassemarker, vad är det med vårens kanske skiraste välkomstviol, blåsippan? Som barn lärde mig att den var så skör som spädbarnets andetag i höststormen, helgad som det sista glöden i härden under midvinternatten och skyddsvärd som förfädernas ben i kolumbariet. Att plocka en blåsippa, det var som att strypa en dront, göra kvineller på en kvastfening eller suga det varma blodet ur en nyslaktad enhörning. Men nu, blåsippan ute i backarna står och det är överallt och den nya tidens barn verkar inte ha en aning om detta gamla helgade tabu som en gång tillsammans med flårskölj, anslagstavlan och hej matematik formade en hel generation av lojala och tappra folkhemskrigare. Vad mer av min barndoms visdom ska visa sig vara fabler? Ljög man så medvetet och öppet för oss? Vad mer kan då vara förvillelse och myt? Är det så att man inte blir blind av snöbollar? Är det så att miljoner kineser inte cyklar till jobbet bara för att de älskar att just cykla? Och kan det verkligen vara så att det kan vara något annat än den rena kärleken till ädeltävlan som lockar DDRs ungdomar till idrotten? Tja, vad vet jag? Jag känner mig lämnad utan ledning och mentorskap. Allt medan kvällarna blir ljusare och blåsipporna laddar för årets comeback på allmänningarna. Men som tur är har jag något att stödja mig på i denna tid av tvivel. Och detta finns här runt omkring mig just nu i form av Svenska Dagbladets ledarredaktion som just idag representeras av Tove Livendal, Mattias Svensson och Maria Ludvigsson. Hej på er!
Hej, hej! Hej. Hemskt mycket hej!
Tack för en tjusig inledning.
Tack själv för att ni lyssnade.
Vi hade inget val.
Tove, välkommen hem. Du har varit ute och rört på dig. Berätta lite kort.
Ja, jag har varit ute och sett världen. Jag har varit i Indien en vecka och ja, det är fortfarande något av det bästa som finns med livet och tillvaron att få resa. Och inte minst att få komma till ett sånt land som är någonting helt annat. Det blir en overload av intryck och tankar och perspektiv som man får med sig. Så jag är fortfarande lite lätt omtumlad men har också börjat skriva ner och sammanfatta en del av intrycken. De första dagarna ägnades åt en konferens och de handlade om stora frågor som berör oss alla. Det är mycket, jag är full av intryck.
Vi ska återkomma till det, men den stora frågan för mig, det är ju ett, hur var maten, och två, när lagar du den till redaktionen?
På ett svarar jag väldigt bra. Jag tycker ju verkligen om indisk mat, äter det hemma här i Sverige också. Vi har en jättebra indier i kvarteret, så det blir mycket av den varan. Så det här var ju, och det är ju ett land som har 30 språk och 1000 dialekter, har naturligtvis väldigt många olika kök också. Så att det fanns möjlighet att prova en hel del av det. Och på fråga två då, så ja, vi får väl boka in en tid för detta. Kanske om det kanske kunde bli en sommarsittning.
Det kan det absolut
bli. Ni brukar ju vara lite skeptiska till när jag ska bjuda redaktionen på mat, men vi kanske har lämnat det surströmmingskapitlet bakom oss.
Du är faktiskt
allt
förlåten.
Allt kan bli bättre.
Ja, precis. Det kan bara gå framåt. Ja, Mattias, hur har du det?
Jo, men sådär. Jag tycker att det här är en extremt deprimerande tid på året, så jag hoppas bara att den ska ta slut så fort som möjligt.
Trots allt jag gjorde för att sälja in den inledningen. Det var för dig, Mattias.
Ja, men det var ju för ljugen. Det är bara grått och eländigt och all energi är slut och kommer inte tillbaka förrän någonstans i slutet på april.
Men det är ju fredag. Bubblar det inte i blodet?
Nej, det gör ju inte det. Jag börjar bli gammal.
Okej. Okay. Mia, hur är det på din front?
Jag är inte gammal.
Nej. Grundar du med groggen, tänkte jag fråga?
Nej, det är Coca-Cola jag grundar med.
Ja,
men gott. Jag tycker inte det här är en trist tid. Jag tycker det är så skönt att ljuset är tillbaka. Mm. Det är den stora förändringen.
Ja, det var ju lite poängen i min långa...
Jag förstod det.
Ja, fint. Ja,
det var sannare när du sa, då ser man ju allt.
Förresten, Mattias, du som är en proggestet av stora mått... Jag-personen i Nationalteaterns låt Livet är en fest, som jag nu har alluderat några gånger här. Vad heter den?
Åh, du, det var en
han
bra
är kompisarna...
fråga. Jag är greven och plast, ja. Men vem jag är?
Jag heter Clown, faktiskt.
Mm-hmm.
Oj!
Så är det, för detta är ju faktiskt en hel pjäs som handlar om tre unga mäns uppväxt och så småningom förfall i det iskalla och döende folkhemmet på 1970-talet. Det som Göran Greide minns så väl.
Med välbehag idag.
Ja, med välbehag.
Hörrni, hög tid att vi lämnar Nationalteatern för att övergå till samtidens stora komedi som spelas upp framför våra ögon. Då har vi valt ut några scener från de allra senaste akterna för en närmare analys.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Och då tänkte jag att vi skulle börja med någonting allvarligt och jobbigt. En av veckans så stora så kallade snackisar bland politikfolket. Nämligen det som har skett i Kristdemokraterna. De flesta har säkert hört talas om detta, men en kort rekapitulering lyder. Partiets partisekreterare Johan Ingerö har avgått efter att ha anklagats av partiets Europaparlamentariker Sara Skyttedal för sexuellt ofredande. Detta ska ha skett i samband med Europaparlamentsvalet 2014. Johan Ingerö har nekat till detta, ska sägas. Sara Skyttedal har också anmält Johan Ingerö, en anmälan som vi idag fick veta har lagts ner hos av polisen för att brottet ska vara preskriberat. Det här tänkte jag börja prata med dig, Tove, om, för det finns en del frågor att fundera på här. Dels hur vi som ledarredaktion hanterar den här typen av nyheter i allmänhet, dels i synnerhet eftersom vi har eller har haft privata och professionella relationer med de inblandade. Johan Ingerö har ju bland annat varit verksam på ledarsidan tidigare, inte under din tid ska sägas, men tidigare, både som vikarie och kolumnist. Tove, min första fråga. Vi har hittills inte skrivit om detta trots att det har varit så mycket prat om det. Varför har vi inte det?
Skälet är att vi inte vet vad som har hänt. Och att vi brukar försöka undvika att spekulera i text när vi inte har sammanhangen klara för oss. Det finns ju ett antal, jag har sett en del texter som har handlat om som försök till generaliseringar, men det är också svårt att göra när man inte vet vad som har för sig gått. Sen är det klart att det här är ju en fråga som har enorma konsekvenser både för de inblandade personerna och för partiet i fråga, eftersom det är så centralt placerade personer. Men det är för tidigt att säga vad det kommer att bli för sorts konsekvenser. Så att i väntan på att ha någonting substantiellt att tillföra debatten så avstår vi. Mm.
Precis, för att i och med att det är en händelse som redan fått och kan komma att få mycket större politiska konsekvenser, det är ju någonting vi måste kommentera när det väl är tydligt och klart vad det är.
Jo, så är det. Men det är ju också den här, det finns ju i samtiden då, så är det ibland, om man ska använda de här orden tragedi och komedi, så är det ju en, det är ett besvär att vi också har så bråttom. Att det, man kunde se att den här folkdomstolen i sociala medier, den vill ju avhandla frågan på 5 minuter och utdöma skuld och fälla dom. Och det tycker jag inte att man ska ägna sig åt. Jag tycker att det är också ett ansvar som följer av den makt som vi har i den positionen som vi bär med liksom mycket stor täckning för våra åsikter och analyser. Så att här finns det säkert lärdomar att dras, men vi behöver ha mer fakta i målet innan vi kan dra de slutsatserna.
Mm. Och då frågar jag förstås vän av ordning, om vi inte skriver om det, varför pratar vi då om det i podden? Och min tanke med det, som jag också stämt av med Tove, det är ju då att vi tror att podden är rätt forum för att säga just såna här saker. Att tala kring vad ledarsidan kan säga och inte kan säga i skrift. Men här finns helt enkelt det utrymmet och det är ett mer lämpligt forum, tycker vi, helt enkelt.
Absolut. Sen ska jag bara korrigera där att Johan Ingerö kom in som kolumnist under mitt...
Ja, okej, han var det.
Ja.
Just det. Min nästa fråga då, det här med privata relationer, för alla vi fyra sitter här har ju mer eller mindre en professionell och privat relation till de här två personerna. Kanske inte så jättemycket privat i alla fall, men den finns ju i alla fall där. Jag och Mattias har ju jobbat med Johan Ingerö tidigare på en tidigare arbetsplats med Neo bland annat. Och som du säger, du har ju anlitat Johan Ingerö som kolumnist. Hur förhåller vi oss till det privata, när det professionella krockar med det privata? Eller hur tänker du kring det?
Vi behöver ju göra vårt jobb först och främst. Då är det så att man har en relation som är av den arten att man känner att nej, men jag kommer inte kunna göra en professionell bedömning eller ställa mig så med den distans som krävs. Då är det ju inte den personen som ska skriva den texten, helt enkelt. Så det är, där är det av omsorg för tidningens integritet som alla inblandade måste verka. Och det är mitt ansvar att se till att vi kan ge läsarna en tillräckligt professionell bedömning utan att man ska behöva misstänka att en privat relation har grumlat synen.
Mm. Finns det något annat som tycker läsarna och lyssnarna bör veta om den här historien och hur vi förhåller oss till den?
Nej, jag satt i morse i TV4s nyhetspanel och då kom frågan upp. Då var mina två panelkollegor, Per Schlingman, som jag har erfarenhet av att vara partisekreterare, och Thomas Bodström, som ju också har erfarenhet och kunde berätta att partiet drabbas av panik när sådana här saker händer. Så att det finns ju den sortens iakttagelse hur man hanterar svåra känsliga ärenden, och där är väl den generella erfarenheten att partier inte är jättebra på att handskas med personligt känsliga frågor, därför att anseendet och partiets, lojaliteten kring partiets anseende brukar alltid trumfa omsorgen om den enskilda personen. Så det kan bli väldigt hårt för dem det berör. Och här är väl förhoppningen då att partiets tillförordnade partisekreterare verkligen ser till att båda personerna får stöd i en situation, alldeles oavsett liksom vad man kommer fram till när det gäller vem som har gjort vad och om det finns någon som är att klandra, så är det ju två personer som har vikt sitt stor del av sitt liv åt ett parti och förtjänar att få det stöd som man kan ha när det blåser på det här sättet. Mm.
Stort tack för det. Då får vi väl se om, eller kanske snarare när vi återkommer till detta, när så att säga, de politiska konsekvenserna står mer klara. Vi ska gå vidare och då tänkte jag att vi skulle gå och handla. Till fredagsmys ikväll tänkte jag mig 2 purjolökar och en paprika. Och då är jag illa ute som alla förstår. För allt har ju blivit så dyrt här i Sverige, sanna mina ord. Det blir bara värre, som en vis man sa. Tänkte jag börja med dig Mattias här. Vi pratar förstås om de högre matpriserna. Ropen ska alla lägre priser åt alla. Vad kan och bör politikerna göra åt detta?
Så lite som möjligt, vilket är det svåraste politiker har att göra.
Vad därför begär du av dem egentligen?
Ja, det är omöjligt. Som Lars Jonung förklarade som gästade podden häromdagen, så är det ju så att saker och ting har blivit dyrare på världsmarknaden. Det finns brist på energi, det finns brist på bränsle, det finns brist på gödningsmedel och det speglar sig i priserna, inte minst på matpriserna. Och dessutom så har den svenska Riksbanken gett sig den på att sänka värdet på den svenska kronan med en expansiv penningpolitik och de har lyckats väldigt bra med det, vilket speglar sig också i ännu högre priser i Sverige än annars. Men alternativet till att de priserna slår igenom är ju att det blir diverse bristsituationer och liknande, och det är värre, vi får helt enkelt inte anpassa oss som vi finner bäst till den situation som ändå är genom att det syns vad som har blivit knappare genom priserna. Det är ju en informationsmekanism som F.A. Hayek konstaterade, och även dåliga nyheter kommer den vägen genom att det blir dyrare. Och så står du där med paprikan, jag står själv, jag har alltid det till frukost, men veckan när det kostade 150 spänn så fick den ligga.
Vänd mig till dig Mia. Mattias säger då helt enkelt att politikerna ska säga ni får klara er utan paprika till frukost. Det är ju någonting som kanske politiker inte vill göra.
Det får man ju välja själv.
Det får man ju välja själv.
Det är ju själva poängen.
Ja, men vad tror du Mia? Det uppstår ju ändå en diskussion att nu måste politiken gå in och agera. En del politiker vill jättegärna göra det, exempelvis Vänsterpartiet. Vad tror du om vår borgerliga regering? Kommer de kunna hålla sig? Kommer de kunna hålla fingrarna i styr?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi såg ju, de av er som såg på Aktuellt häromkvällen, så var finansministern där och skulle debattera eller i alla fall förklara. Det hon egentligen borde ha sagt, eller hon försökte säga, var att politiken kan inte göra särskilt mycket och ska helst inte göra det heller. Men det finns någonting i den situationen när man står där i direktsändning i tv och programledaren säger, borde ni inte, finns det inte, kan ni inte göra någonting? Mm. Och då hade kanske någon tjänsteman till henne sagt att jo, men vi ser till och så kallar vi upp de 2 största livsmedelsföretagen och pratar med dem. Får vi se om det kanske inte sänker priserna, men i alla fall är någonting att säga i nyheterna.
Men är det så farligt, för det har ju gjort nu också, och det samtalet ägde väl rum idag tror jag till och med. Är det så farligt ifall finansministern gör det?
Det är farligt om det är så att man inte svarar på de faktiskt politiska frågorna. Det är ett sätt att komma undan att svara frågorna och säga att nej, det är ingenting vi kan göra. Det måste se ut så här nu. Det här beror på mer av den pedagogiska uppgiften att förklara varför det ser ut som det gör. Och att det vore snarare tjänstefel, som de brukar säga. Från henne vore det också ideologiskt fel att föreslå prisreglering eller något sånt där som hon i grunden inte tror på. Men jag tyckte hon hade ganska svårt att förklara och säga att det här är inte hennes bord.
Gick hon så långt som till tjänstefel, skulle du säga? Eller?
Nej, vad är definitionen på det?
Nej, men du sa att det skulle vara tjänstefel ifall hon började ge sig in på prisregleringar.
Ja, men det vore det, därför att hon har gått till val på att vara en
Okej, men fick hon godkänt av dig då?
Nej.
Nej, okej. Okay. Mattias, du var ju i radion igår, tror jag, och diskuterade precis de här frågorna.
Han gjorde det bättre än hon, skulle jag säga.
Ja, det tycker jag också faktiskt. Helt opartiskt. Du diskuterade då med Anders Lindberg, som är politisk chef för att ta på Aftonbladet. För de som inte hörde den diskussionen, Mattias, gick du seglande ur den?
Men sånt där blir alltid löjligt. Vem vann?
Båda vann.
Nej.
Alla får pris.
Det är ännu löjligt.
Nej, men okej, vad sa ni? Vad handlade diskussionen om?
Alltså, den blev rätt fånig, därför att det är ju så att just när det är ett flertal faktorer, vi vet att mycket är omvärldsfaktorer, vi vet att Riksbankens politik har bidragit. Vi vet också att i inflationstider, på marknader där konkurrensen är dålig, så finns det ett utrymme för för den som vill sko sig. Och det bör man naturligtvis vara vaksam på. Det är något annat än att anta att det här har skett på den svenska livsmedelsmarknaden, vilket är vad Lindberg och andra gör. De utnyttjar, socialister utnyttjar nu misstron som följer av högre priser för att utnyttja den här föreställningen om att någon någonstans sitter och har bestämt sig för det här och de cashar in därför att du förlorar. Det är liksom det här nollsummespelet igen som bygger mycket av deras världsbild. Och i och med att vi inte vet exakt liksom vilka faktorer som driver, så är det ju öppet för charlataner som redan har svaret klart. Och därför blir debatten lite tjafsig och landar i pseudofrågor.
Får jag vara Anders Lindbergs advokat bara? Om man då kan visa att exempelvis de stora handelshusen har 10% marginaler, kan man inte då hävda att de borde egentligen bara ha 2% marginaler så får vi 8% lägre pris?
Det kan man förvisso alltid teoretisera om. Men grejen är ju, det är ju precis som att han satt och teoretiserade om att man skulle avskaffa mellanled. Jag vet inte om det är speditörer eller grossister eller förpackningsindustrin eller vad han ska avskaffa och vad han tror sig kunna vinna på det. För det är ju antingen, då måste ju de här stora affärskedjorna sköta ännu mer och få ännu mer kontroll. Så han säger ju emot sig själv när det samtidigt inte ska... När han samtidigt vill sitta och stycka upp dem från skrivbordet och bestämma exakt hur stora aktörer ska vara. Det är lite grann en nonsensdiskussion. Vad vi bör värna alltid är god konkurrens, att se till att kan man komma in på livsmedelsmarknaden? Vad finns det för hinder? Och där fick jag bara efter radiosändningen bekräftelse från Moderaterna lokalt i Västerås som försöker praktiskt öka etablering av nya affärsaktörer. De tycker att sossarna håller emot och det här kommunala plan- och byggmonopolet ger ju stora möjligheter att bestämma. Och det är ju så historiskt sett har vi haft ännu färre och ännu större aktörer.
Tove sköt som Mattias bra i radio igår. Var du stolt över honom?
Jag var mycket stolt och jag rekommenderar alla att gå in och lyssna på det där klippet av tre skäl. Det ena därför att Mattias redogör pedagogiskt utmärkt för alla de olika aspekter som finns med i frågan och vad faktiskt politiken kan göra som du var inne på nu. Det andra är för att få ett tydligt exempel på hur sämsta sortens populism kan låta inför den här typen av oro som finns naturligtvis när man ser priserna, så är det klart att människor känner att vad är det nu som händer? Och då kan man antingen försöka möta den med klok pedagogik och snarare använda situationen för att folk ska förstå bättre. Hur fungerar ekonomi? Vilka samband finns? Hur fungerar marknad? Vilka olika delar finns? Eller också kan man gå till den sortens väldigt... grov retorik ändå som Anders Lindberg begagnas av. Och plötsligt så fick vi höra att hela bankväsendet var korrupt. Och det är ganska stora anklagelser.
Det dök upp i en bisats där.
Ja, ja. Visst.
Den lilla detaljen.
Och fem mellanled skulle vi skrota. Och utan, precis som Mattias var inne på, men utan att specificera vilka fem exakt av de mellanleden som han tycker vi kan vara utan. Och sen tycker jag också att den här lokala ICA-handlaren som var med gjorde en pedagogisk insats att förklara till exempel då vad det är som gör att vi då kan säga att ja, men i procenttal så har Sverige då kanske högre matpriser, men förklara hur det hänger ihop och varför det kan bli så utan att det behöver bero på att det är något fuffen som försiggår. Så att det fanns mycket att lära tycker jag av det här inslaget.
Det ska ju sägas att just det här, det finns... Ett påstående är då att livsmedelsjättarna plockar ut stora vinster förra året, och det är ju sant. Därför att under pandemin, precis som han var inne på, och då försökte Lindberg få det till ett enskilt exempel, men det här var ju generellt så det var. Under pandemin, när verksamheter stängdes ner, vi inte fick gå ut och offentliga lokaler stängdes, då åt vi ju mer hemma och behövde mer hemelektronik och annat. Och ICA och andra, eller livsmedelsbutikerna överhuvudtaget, var ju några av dem som på ett rätt fantastiskt sätt lyckades få, i de här nedstängda länderna, så lyckades de få distributionen att fungera. Det är en av de här hundarna som aldrig skällde. Det var lite brist på dasspapper i början. Men fascinerande hur väl den här försörjningen funkade också när efterfrågan ändrades radikalt. det gjorde gott för deras vinster, men det tycker jag verkligen de förtjänade, precis som de som jobbar i vården fick rejäla bonusar för sin enorma arbetsinsats. Och det används nu som ett vapen för att de tjänar inflationstider, när väldigt lite tyder på det tvärtom. Utan de här påslagen beror ju i allt väsentligt påslag som vi vet ökar priserna och som behöver synas i priserna. För det kan ju också vara värt att gå in på bara, vad händer annars? Vad händer om paprikan fortsätter att vara billig? Jo, det första som händer är att då plockar vi alla åt oss av den som finns. Och det speglar ju att det finns en brist någonstans. Och om det inte finns från början, så finns det när man inte tjänar mer än så. För då kan ju inte de längre tillbaka i ledet få betalt för det. Men de har sannolikt högre kostnader. Det växer i växthus som kräver mer energi. Energikostnaden är helt annan. Och då lönar det sig ju inte att producera nya. Så antingen får du en brist för att folk efterfrågar som förut, eller så får du en brist för att det inte lönar sig att producera till samma priser som förut, och förmodligen får du både också. Just det här att gå in och reglera och tro att man kan överpröva de här priserna från politiskt håll är ju någonting som verkligen visat sig aldrig fungera.
Det får mig med en historia som Ronald Reagan berättade efter att han varit på besök i Sovjetunionen. Reagan var ju en stor historieberättare, och jag kommer inte alls göra historien rättvisa. Men det var i alla fall så här att i Ryssland så var det en man då som äntligen hade kommit fram så långt att han skulle få köpa en bil. Han hade stått i kö jättelänge och var jättelycklig. Då sa de då från bilarna att ja, men vi kommer att leverera bilen till dig om 9 år och 2 månader. Han var jätteglad, men han frågade ändå så här, kommer ni på morgonen eller på kvällen? Och så svarade bilförsäljaren, det är om 9 år och 2 månader. Vad spelar det för roll om vi kommer på morgonen eller på eftermiddagen? Jo, svarade mannen, rörmokaren kom på morgonen.
Det såg jag på YouTube häromdagen.
Ja, han samlade ju på de här historierna och cynismerna kring vi låtsas arbeta och de staten låtsas betala oss.
Just det. Men många av de där historierna kom ju från ryssarna själva.
Ja, det var ju det som var, poängen att...
Det finns en YouTube-klipp som heter, tror jag, Ronald Reagans skämt, som är jättelånga, som är helt fantastisk. Jag måste faktiskt bara berätta en till. Det var då att Gorbachev, han var på sin datcha nere vid kusten, och så behövde han då ta sig tillbaka till Moskva för att det var ett viktigt sammanträde. Så satt han sig i bilen, man tyckte att chauffören åkte så långsamt, så han sa så här, hoppa in i baksätet så kör jag istället. Och så brände han på motvägen mot Moskva. Och då var det 2 stycken motorcykelpoliser som stod och tittade, och så såg de här limousinerna bara blåsa förbi liksom. Och sen när killarna då, motorcyklisterna, åker iväg och sätter av efter honom. Men sen efter ett tag kom han tillbaka. Så frågade kompisen så här, ja men hur mycket vi gav honom böter? Så bara, nej jag gjorde inte det. Så här, men varför inte det? Vi har ju sagt att alla måste få böter, vi måste få ordning på det här landet. Till och med partitopparna ska få böter. Varför går de inte böter? Nej, det gick inte, det var en alldeles viktig person. Ja men vem var det då? Så här, ja, det var en alldeles viktig person. Men vem var det? Ja, jag vet inte. Men hans chaufför var Gorbachev.
Ja, det är nog mycket bra.
Ja, okej. Okay. Nu har vi tagit så mycket tid med...
Det finns ju en till. Jag vet inte om det var... Det är i en tågtunnel. Det sitter då i en kupé. 2 män, en ryss, en polack och 2 kvinnor. En äldre kvinna och en mycket ung och söt kvinna. Så åker de in i en tunnel, det blir mörkt, det hörs ett smack och en smäll, och när de kommer ut ur tunneln så har ryssen en stor blå tira. Och då tänker den gamla kvinnan, bra att hon smällde till honom när han försökte förgripa sig, den där burduse ryssen. Och den unga kvinnan tänker, fruktansvärt att ge sig på en gammal dam på det där sättet. Vad håller han på med? Och ryssen tänker, fan, det var en smart grabb på lacken som kysste kvinnan och sen fick jag ta smällen. Och på lacken tänker, fan vilken bra idé. Jag kysste mig på handen och smällde till ryssjäveln.
Då har vi färdiga med detta boomerskämt om från det gamla östblocket.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hörrni, vi lämnar matpriser och Reagan-historier åt sitt öde. Och så ska vi gå in i nästa stora snackis den här veckan. Och då pratar vi förstås finansiell oro. För det har vi väl alla börjat känna puttra både i nyhetsflödet och i plånboken. Jag undrar om jag ska börja med dig igen, Mattias. Flertal bankkollapser i USA. Började med Silicon Valley Bank redan förra veckan. Vi har haft Signature Bank också som har gått omkull och även europeiska banker som har problem och börsen darrar nervös. Vad är det som håller på att hända?
Det som håller på att hända är väl mestadels överreaktioner på alla håll. Därför att det har gått omkull en bank, inte en av de största, och det gick ju rätt ordnat till ändå. Därför att numera, det var inte bara det att den inte var too big to fail, utan att banken numera kan fail på det sätt som svenska banker gjorde under 90-talskrisen, det vill säga aktieägarna förlorar sina pengar men insättarnas pengar bevaras. Det som är anmärkningsvärt här var att insättarnas pengar skyddades även över de gränsbelopp som har satts, vilket ju då förtjäna kritik och är en sån där grej som riskerar att sätta ett nytt mandat, skapa nya förväntningar och vara en typisk överreaktion som staten gärna gör på det här området. Men på det hela taget så gick det ju att hantera. Men en ironi i sammanhanget är ju också att konstatera att vad var det som var orsaken? Jo, det var ju att den här banken under pandemin, när det var enorma, det var ju inte bara livsmedelssektorn utan också techsektorn som boomade upp när alla behövde dels jobba hemifrån, bättre uppkoppling, bättre utrustning, men också hålla möten och kanske få ny hemelektronik hemskickad. Och det här, samtidigt så stimulerade centralbankerna enormt mycket, sannolikt groteskt över mycket. Och det gjorde att all form av avkastning dök ju ner, så att de satt med väldigt mycket pengar, för de jobbade ju dessutom mot techsektorn, mot startupföretag som hade väldigt mycket, de hade investerare som hade stoppat in väldigt mycket pengar. De stoppade in pengar på banken och de visste inte vad ska vi göra av alla pengar. Så de satte dem på det säkraste stället som fanns, nämligen i statsobligationer till låg men förutsägbar ränta. Men det som såg ut som en bra affär blev ju sen när inflationen och därefter räntorna tog fart en väldigt dålig affär. Så just genom att investera väldigt tungt i det som alla reglerare har sagt att det här är det säkraste som finns, det blev osäkerheten. Så det är ju en illustration av liksom att det sägs alltid i det här läget, vi måste reglera hårdare och bestämma. Men det brukar bli så att de här regleringarna ser till att hindra förra gångens kris, men kan mycket väl skapa nästa kris genom att driva utvecklingen för långt i en annan riktning.
Nu måste jag ta en liten paus här, Mia. Hur tajt måste du gå klockan 16?
Det var inte därför jag kollade, så det är lugnt.
Nej, men nu,
nej, inte så tajt.
Okej, för vi behöver få lite tajt. Mm. Stort tack för
det. Jag tänker.
Stort tack för det, Mattias. Påminner mig om den brittiska infanterigeneralen, tror jag det var, som på en manöver före första världskriget bad soldaterna att flytta kulsprutan någonstans där den inte syntes, för det var en ful sak som inte skulle behövas i framtida krig.
Så bra.
Hörni, det om finansiella oron, den pratar vi också om i en podd i veckan, det var i tisdags, den kan man lyssna på. Nu tänkte jag att vi ska gå vidare, då tänkte jag faktiskt att vi skulle prata posten, och det kommer ju som ett brev på posten. Mia, du har satt igång, eller du har skrivit om posten.
Ja, det var roligt att skriva den texten just det, för det finns många sådana här som ett brev på posten och flaskpost och sånt där, så det finns mycket roliga. Precis. Det är ordvitsar.
Ja, var det för ordvitsar man skulle
Nej,
skriva?
Nej, det var det faktiskt inte det.
Utanför.
Vet du, jag ska avslöja nu för er som lyssnar att det var en läsare som hörde av sig om ett tips. Mm. Och det är en tipsare, är själv en person som har försökt utmana då det monopol som Postnord utgör. Och med den lilla information som jag fick därifrån det läget, hur det är att se Postnord från det hållet, så fick jag en idé då att det här skulle jag skriva om. Och beskriva hur det egentligen är. För vi har ju fått för oss att vi har avreglerat postmarknaden.
Mm. Ja, det trodde jag, men det har vi alltså inte.
Nej, alltså inte. Eftersom vi bara har en enda jätteaktör och som dessutom får miljardbelopp av staten för att klara av den uppgift som de redan är ålagda att utföra. Och det är dessutom ganska populärt att skriva texter om sånt som läsarna känner igen sig i. Och det här att posten inte går som den ska och att brev försvinner och det har blivit dyrt och... Varför är vi med och varför har vi någonting som är statligt nästan finansierat som ändå inte fungerar? Borde vi inte ha mer av andra alternativ?
Men det är intressant för att i den parallella verklighet där Daniel Suhonen och andra lever, då framstår ju posten som det yttersta exemplet eller beviset på det nyliberala helvetet som Sverige har blivit. Men så är det alltså inte.
Nej, det skulle jag förstå om det var så att det fanns jättemånga... postar, om det finns flera
än Postnord. Och brevbärna sköt varandra på väg ut.
Och att de konkurrerar. Det är intressant att se därför att det är på...
Nej, först, då får vi förbjuda posten först.
Ja, just det. Nej, men det finns ju budfirmor som funkar. Där är Postnord också med. Och där ser det ut på ett helt annat sätt. Där är det faktiskt ganska låga priser. Det är flera aktörer och det är låga priser. Och Postnord ligger också typiskt nog i kraft av de pengar som de har i ryggen så ligger de lägst. De är ofta väldigt billiga att få hem sina kläder med eller vad det kan vara.
Men du, vad ska vi göra med posten då?
Jag återkommer till det här. Det här är en cliffhanger därför att jag ska träffa ett av de här företagen och prata med dem och höra hur det egentligen går. Deras målsättning är alltså att inte vara ytterligare en budfirma utan faktiskt ta upp kampen om postmonopolet. Att vara de som levererar brev snabbare och billigare.
Mm. Kommer du ihåg när posten skulle bli IT-företag för 20 år sedan? De hade någon internetportal som hette... Vad hette
torget.
Det?
Torget. Jag jobbade ju på posten då, så jag kommer
men
ihåg
inte på torget.
Nej, vi hade ju inte uppkoppling, så vi vanliga anställda kunde inte riktigt se det.
Mattias, berätta för ungdomarna, vad är en internetportal för någonting?
det var ju väldigt exotiskt och tidigt. Man tänkte helt enkelt skapa en handelsplats där folk skulle handla på internet. Mm. Så tanken var ju inte fel, men så många goda tankar så kan de komma för tidigt och då vara fullkomligt katastrofala eller i alla fall väldigt kostsamma.
Mm. Man kan ju säga att nu, det är ju mycket som har ändrat postens villkor också i och med att vi skickar ju inte brev längre på samma sätt, tyvärr. För det är väldigt trevligt att få ett handskrivet sådär. Mm. Och så vecklar man upp och det doftar någonting. Så det är något speciellt.
Och få sina räkningar på papper. Ja, nej,
det kan ju undvara. Men det är klart att det påverkar ju också hur posten arbetar. De har inte samma sorts uppgifter längre. Mm. Det mesta sker på mejl och sådär. Mm.
Men då ser vi fram emot en fortsättning helt enkelt.
Ja, det var det jag ville komma till. Ja,
spännande.
Du måste ju få in det där med postmarknad. Där snackar vi ju verkligen senkapitalism.
Ja, ja.
För senkapitalism. Men det verkar ju ändå ha varit lite, för apropå proggen så måste man ju ändå säga så i dessa besvärliga tider, när knappt posten ens når fram.
Just det. Hoola Mandoola, vilken låt är det?
Det är
Hemmet. Ja just det, jag har varit och tagit igen med ett slag på ett hem för sådana som jag.
Och jag har varit och tagit igen med ett slag på ett hem för sådana som jag. De sa jag behövde vila ett slag, sen skulle allting bli bra.
Hörde, vi ska gå vidare. Jag tänkte, då ska vi återknyta till början, som man gör i alla goda historier. Och då vill jag veta mer, Tove, om din Indienresa. För det var ju inte bara smak och mat, utan du var ju där med ett annat syfte också. Berätta.
Just det. Jo, jag är medlem i någonting som heter Trilateral Organization.
Ooh.
Ja, precis. Det dyker upp fantastiska konspirationsteorier i sociala medier. Med
så nu har ni styrt världen.
Nu har vi styrt upp världen.
Bra, bra.
Jag önskar att det fanns sådana enkla knappar att trycka på, men det gör det inte. Men däremot så är det då en organisation som startades 73 för att öka förståelsen dels transatlantiskt men också med Asien. Och nu var det 240 personer från 46 länder. Och det är ju en ganska stor spridning. Och då är, ja, man kan säga att det är som ett bättre seminarium med massa olika diskussioner, kvalificerade inledare från akademi, näringsliv, politik, journalistik och frågor som verkligen är på riktigt och som bara det, dels det faktum att man flyttar sig någon annanstans rent fysiskt och får en annan utsiktspunkt gör sig till, men också att man får höra hur andra resonerar som inte alls delar varje utgångspunkter eller betraktelsesätt. Det är nyttigt. Jag...
Mm. Vi andra åker ju på sin höjd till en kursgård på Lidingö, men du åker ju då till Indien. Får jag fråga, vad pratar ni om? Är det, går det att berätta för oss dödliga? Eller?
Absolut, ja. Det är... Vi pratade men så här, dels naturligtvis om värdlandet, för det är ju i en stadig förändring på ett sätt som är otroligt spännande. Det är ju, det finns ju flera parallella utvecklingar. Dels har du den politiska, den kan man känna sig bekymrad inför. Den här betoningen på det här hindernationalistiska gör det svårare för minoriteter att vara i Indien idag. Och det är ju naturligtvis ingenting som regeringsrepresentanter tillstår, men som alla taxichaufförer man åker med kan vittna om. Om de är sikher från Punjab eller vad det var, så kan de berätta om hur det är. Och den muslimska minoriteten är liksom verkligen också fått tuffare. Sen så pågår ju den här enorma digitaliseringen av landet, och där tycker jag att perspektiven verkligen hissnar. Vi har ju kommit en bit på vägen, men det har gått ganska långsamt. De gör det här i expressfart och i en magnitud som är svår att föreställa sig. Om man, apropå det här med posten nu då, att vi andra ärenden som tog väldigt mycket tid förut var ju just att gå på posten eller att gå på banken, och det var långa väntetider och man fick nu räkna liksom, skulle man gå och göra ett ärende och en insättning och sådär, ja men ta en timme liksom, och kö och blanketter och väldigt analog verksamhet så. Och så tänker vi på att idag gör vi det på internetbanken, det tar kanske ett par minuter och då har vi sparat 58 minuter som vi kan lägga på annat. Och det då multiplicerat med mängden ärenden vi gör i månaden, multiplicerat med mängden vuxna invånare i Sverige, ja det blir ganska mycket. Men om man tar den där övningen och tar den vuxna befolkningen av 1,4 miljarder så förstår man vilka typer av tidsvinster de kan göra och kan lägga på utveckling av samhället. Eller såna här saker som att AI nu då, som vi försöker förstå, får att skriva lustiga tal och sånt där. Det är mycket experimenterar med ledare. Men i ett land där man har minst 30 officiella språk, 1000 dialekter och också just det här enorm byråkrati och analoga verktyg. Om man då kan digitalisera och låta AI också sköta en smidigare direktöversättning, så inser man också vilka enorma vinster man kommer att kunna göra. Så att den där sortens perspektiv kommer man hem liksom rätt uppfylld av.
Och vilka kändisar var där?
Ja, det är ju mot en sån där sak som inte... Såna här konferenser brukar hållas under något som heter Chatham House Rules. Man får berätta vad som har sagts, men vill man då citera enskilda personer så får man fråga dem först. Och jag har ju... det är ju inte omöjligt att det blir någon så här, intervju kanske med namngiven person. Det brukar bli resultatet när jag har varit på såna här konferenser, att jag brukar också försöka få till enskilda intervjuer. Sist blev det med David Petraeus, som tidigare general och chef för CIA, som intervjuades på ledarsidan, men som också nyligen intervjuades av Gunilla von Hall på nyhetssidorna.
Då får vi se vad det blir i framtiden. Och det har absolut inte kommit in några män i svarta kostymer här och titta på mig.
Däremot måste jag rätta mig. Det är förstås inte hemmet. Där blir man intagen om vi avskaffar yttrandefriheten. Och det här var ju danslåt för yttrandefriheten där posten inte når fram. Men fortfarande holaban holaban.
Är du säker på att det är danslåt för yttrandefriheten?
Jag slog upp det på internet.
Ja, okej. Okay. Hur går refrängen där?
Ja, men det är ju det här, jag vill tala så alla kan...
Ja, just det. Och då de går till Malmö fängelse också. Ja.
Ja, just det. Ja, det var det. Och när vi hade spelat och sjungit för fångarna så var det knappt att vi kom ut. Så refrängen är ju bara na 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 na.
Det var mycket na 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 på dem. Hörrni, vi lämnar proggen.
Na 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 na.
Vi lämnar proggen, för det har blivit dags. För detta mina favoritmoment. Det heter svar direkt, då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja gott från ont och Nationalteatern från Hoola Bandoola. Det går helt enkelt till så att jag likt en kurvsladd från Håkan Karlqvist fräs på mina kollegor med ett nyligen lagt förslag som de ska ta ställning till. Då vill jag ha ett kort benärt svar, ja eller nej, för eller emot. Inget ja och inget kanske. Alla sådana försök bestraffas med öknamnet veckans folkpartist. Och då får man gå upp tidigt imorgon lördag för vidare färd till partiets kommunala rikskonferens i Linköping. Och tro mig, dit vill ni inte. Och snabbt på ögat ska det gå. Helt enkelt svar direkt. Är ni med?
Ja.
Vi behöver en ny modell för att ta fram nämndemän. Det tycker Hanna Wärt som är ordförande för Sveriges domareförbund. Hon pekar i en debattartikel i Svensk Dagbladet på de två uppmärksammade fallen då partier varit i kontakt med nämndemän efter domar och då fått dessa nämndemän att lämna sina uppdrag, nu senast efter snippadomen i hovrätten. Det visar enligt Wärt tydligt att den partipolitiska nomineringsförfarandet som hon säger inte fungerar fullt ut. Därför vill hon att alla nämndemän ska nomineras utan partipolitiska kopplingar. Vad tycker vi om detta? Bör nämndemännen nomineras? Ja, utan partipolitiska kopplingar. Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Nej.
Mattias, varför vill du behålla de partipolitiska kopplingarna?
Jag vill se alternativet först där, för att jag är rädd att allas ansvar blir ingens ansvar.
Ja, sann konservativ försiktighet där. Okej.
Okay. Ohjälp.
Ja. Hur känns det, Mattias?
Ja, vad gör man inte för att slippa bli folkpartist?
Veckans knök.
Nästan ja. Vad som helst.
Då fortsätter vi. Lena Lind-Palicki ska bli ny chef för Språkrådet, det statliga organet för språkvård. Hon vill att de och de ska bli dem. Ja, det är ju redan i talspråk, men det är alltså subjektformen de och objektformen dem som ska börja stavas likadant som det låter. Det är en del av en naturlig språkutveckling eftersom vi har slutat göra den här skildan i talet, säger hon till Sveriges Television. Frågan är nu vad ni säger. Är det dags för en domreform? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Ja.
Mattias, varför vill du att språket ska förflackas på detta sätt?
Demmedagen är här.
Ja. Nej, men du står ut med det alltså? Du tror inte du kommer...
Jag kan leva med det. Jag blir själv inte klok på när det ska vara det. Alltså, jag förstår att man ska inte skriva dem är dumma i huvudet utan att framstå som det själv.
Mig är dum.
Men tvärtom har jag faktiskt själv lite svårt.
Mia, nu står du för den sunda konservatismen här. Varför det?
Herregud.
Ja. Nej, men du...
det av två skäl. För det första så är det viktigt att jag fick den här idén av Theodor Kallifatides när han diskuterade svensk språkvård. Han sa att om det i svenskan blir att allting är rätt, det spelar ingen roll, att man ska inte ens kunna se skillnad på objekt och subjekt, då blir det omöjligt att lära sig språket. Det måste finnas rätt och fel. Vi får inte göra det till ett... Du kan prata, bara du, vi förstår vad du säger så allting är rätt, anything goes. Det andra är, tycker jag, att det är en konservativt eller ej, men det är någonting i det här att så fort någonting är svårt så tar vi bort det. Därför att det är lite för svårt för barnen att lära sig. Det tror jag inte alls att det är. Det har man kunnat lära sig i många generationer. Det kan vara bra ibland att lära sig sånt som faktiskt är svårt och som har en mening. Det betyder olika saker.
Säger alltså Maria Ludvigsson som vill återinföra dativformer i svenska.
Det ska jag kämpa för.
Hästroskor funkar faktiskt jättebra.
Hörrni, vi ska fortsätta. Gary Lineker stängdes förra veckan av från BBC's Match of the Day efter en tweet där han kritiserat premiärminister Rishi Sunaks migrationspolitik och liknat den vid 1930-talets Tyskland. Det ledde till att även hans kollegor Ian Rush och Alan Shearer hoppade av så att det blev full kaos och imorgon är Lineker tillbaka igen. Men vad tycker vi då om detta? Ska personer knutna till public service kunna ta ställning offentligt på det sätt som Lineker gjort eller äventyras då public servicebolagets ställning som opartiska? Ja, så här helt enkelt. Borde Lineker ha stängts av? Ja eller nej?
Nej.
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 Okej. Tove, då får du ta det.
Ja, alltså det här är ju en person som, han är ju inte, hans uppdrag ingår ju att kommentera fotboll, inte att kommentera dagspolitiken. Däremot så bör han väl kanske av det här för egen skull dra slutsats att han kanske ska hålla sig till bli vid sin läst. Så det är väl den lärdom som kan göras.
Vi har haft liknande situationer i Sverige, har vi inte haft det, där folk har fått vila i alla fall från att kommentera saker. Nu kommer jag inte på något exakt.
Jo, men Per Gudmundsson på sin tid.
Ja, fast var han på SVT?
Ja, han var ju...
Han bloggade ju, det var ju problemet där.
Men också Carina Bergfeldt, va? Jag tror att det var någon sån.
Ja. Och vi hade ju även Amerikakorren, vad hette hon då? Det var ju typ 2004 eller något sånt där, stor skandal.
Vi har haft några sådana case i Sverige. Men okej, då vet vi att Lineker är inte anställd på BBC, ska säga, så han är väl frilansare, tror jag då. Mm. Men Ian Rush och Alan Shearer, de förlorade hela sin expertpanel helt enkelt. Så då, det gick inte så bra. Hörrni, vi ska gå vidare. Tack för dessa snabba slutledningar. Nu är det dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar Är du smartare än ledarskribent? Och nu undrar jag om jag skulle kunna få låna papper och penna av någon. Mm. För nu måste jag... Det blir allt så dåligt.
Får jag pluspoäng då? Det kommer från mig här då. Varsågod.
Tack så mycket. Och ett rött äpple fick jag minsann där också. Och häftstiften på stolen tror jag kommer från någon annan av Mattias Flin att döma. Ni känner inte vid det här laget till momentet, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det är alltså en lättsam frågesport där jag testar ledarsidans skribenter på några, ja, kanske underhållande frågor som, ja, kanske har någonting att göra med dagens diskussion. Och ni lyssnare kan vara med och svara, och svaren är rättare och snabbare än vad Tove, Mia och Mattias gör. Då är ni smartare än just dessa ledarskribenter. Och då tycker jag ni har varit jätteduktiga. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läser färdigt frågan får man det, men då slutar jag läsa och då skriver man också minus. Peter tog hem det här förra veckan. Vi ser kort på hem och säger att Peter är inte här idag, Tove. Var är han?
Han gör sin plikt för Kung Fosterland och är på hemvärnsövning.
Vilket det känns är alldeles tryggt. Frivilligt.
Precis, så att just idag tror jag vi kan sova tryggt i våra sängar när Peter är ute med bössan i någonstans. Någonstans i Sverige helt enkelt.
Exakt.
Vi får inte säga var.
Nej, vi får inte säga var. Hörrni, vi drar igång. Vi har ju pratat matpriser. Då tänkte vi skulle testa era kunskaper kring mat. Jag kommer nu läsa upp några ingredienser tillsammans utgör huvuddelen i ett känt recept. Så jag söker helt enkelt namn på maträtter. Säger jag kyckling, bacon, brödkartonger, romansallad och parmesan.
Tove?
Nej, det är ett exempel. Då säger ni vad?
Caesarsallad.
Ja. Säger jag morot, kasslor och gräddfil, säger ni carbonara. Och så vidare.
Va? Jo, det är morötteri.
Det där är ett twitterskämt. Okej, då börjar vi. Äpple, selleri, valnötter
Tove.
Och
majonnäs. Jag vet.
Tove var först.
Waldorfsallad.
Ja, oh.
Precis.
Jag visste också, får man 0,5%.
Nästa då. Potatis, lök, grädde, ansjovis, smör.
Och... Tove.
Maria.
Tove var först.
Janssons frestelse.
Visst är det så. Den här då. Oxfilé, bröd, löjrom, lök och ägggula.
Tove.
Tove.
Toast, Pelle Jansson.
Visst är det så. Joj, vad är det som sker?
Utskåpade Mattias.
Mattias tittar tomt framför sig.
Jag har ingen jävla aning.
En sista då. Spaghetti, tomater, oliver, kapris, sardeller.
Oh.
Pasta.
Den, ja men...
Nej Mattias, du får fel för pasta. Sardeller, kapris, oliver och tomat.
Mm. Den kan jag inte.
Nej, svaret är pasta puttanesca.
Nej men jag tänkte puttanesca. Ju den...
Ja. Vad betyder puttanesca?
Hörrni, vi går snabbt vidare innan jag behöver svara på fler frågor.
Är du fulare än ledarskribent?
Hörrni, då ryckte Tove till sig en ledning med 3 mot övriga noll där snabbt.
Jag tycker vi kan återkomma till just den här grenen i den här
övningen. Hörrni, det är ju den 17 mars idag, är det väl? Och det är ju St. Patrick's Day. Dagen då vi har gröna parader och publikfylla. Och vi minns mannen, myten och legenden St. Patrick. Läget att fråga om Irland med andra ord. Vad heter den irländska film från 1991 som bygger på en roman av Robert Doyle och som handlar om ett nybildat soulband? Mattias?
Heter den The Commitments?
Ja,
jag antar att ni alla sett den.
Ja. Nej, jag har inte sett den.
Fantastisk musik.
Ja, jättebra musik.
Den kan vi också sjunga ibland.
Mm. Den här då. 1990 kvalificerade sig det irländska herrfotbollslandslaget för första gången till VM-slutspel. Efter 3 oavgjorda matcher gick man vidare till åttondelsfinal där man besegrade Rumänien på straffar. I kvarten blev det dock stopp. Man förlorade med 0-1. Mot vilket lag och vem gjorde målet? Tove ser uppgiven ut. Mia?
Mattias? En dimmig blick.
Fan, just 90. Nej.
Ska vi se ett land alltså?
Ja, ett land. Och det räcker med landet då, ni kan ju chansa på
Maria?
Ja.
Frankrike?
Nej, de var inte ens med i året.
Nej.
Mattias?
Var det 94?
90 sa jag.
Ja, de var inte med. Lite förvirrad.
De var inte med 90 heller.
Oj, det hade jag missat.
Det gick ju jättedåligt för dem. Sverige förlorade en match mot dem i 4-2, en träningsmatch innan de visste Jean-Pierre Papin gjorde 2 mål. Svaret är Italien, och målet gjordes av Mattias.
Ja, men det var väl Schillaci i så fall.
Du får ingen poäng för det.
Ja, det är stilpoäng tycker jag väl ändå.
Ja, stilpoäng är bra vi gjort. Hörrni, irländare är ett folk som har spridits över världen, och enligt vissa definitioner omfattar idag den irländska diasporan 100 miljoner människor. Runt år 1840 bodde det 8 miljoner människor på Irland. Ett antal som under det följande seklet kom att nästan halveras. Vad var det för händelse på just 1840-talet?
Mattias? Det var potatisen som... Ja. Alltså potatisskördarna slog fel. Mm,
den stora potatissvälten. Missväxten. Det var väl någon det var någon sjukdom med den helt enkelt.
Skadedjur.
Precis. Vi tar en Irland till. Nej, det gör vi inte, utan vi går vidare. För vi har ju pratat finansiell oro. Därför tänkte jag att vi skulle ta lite frågor hämtade från den finansiella ekonomins underbara värld. Vad kallas den modell för värdering av optioner som belönades med Riksbankens pris till Alfred Nobels minne år 1997, och där bland annat löptiden, den underliggande tillgångens volatilitet och den riskfria räntan är ingångsvärden?
Ja, det är ju väldigt kul, för det var den som visade sig inte så hållbar sen, men jag kan inte namnet.
Någon annan ska han?
Nej.
Mattias Blackend, Black & Scholes.
Ja,
heter de. Men jag tror Black var död, men däremot var det en som var Merton som var med. Han var med och fick Nobelpriset. Mm.
Ja, och det var väl han som var i en hedgefond baserad på det som det gick dåligt för.
Han lärde sig.
Men den har man ju suttit och räknat på. Har ni mer finans? Vad heter den brittiska före detta derivatmäklaren vars spekulationer i Singapore år 1995 ledde till den anrika Barings Bank?
Mattias? Nick Leeson, City supporter.
Så var det. Och där gick det upp lika. Han gjorde senare tv-reklam i Sverige, kommer du ihåg det? Under IT-boomen, tror jag det var. Så att köp aktier, eller så här, lita på proffsen istället för mig.
Ja, det gick ju så dåligt för City på 90-talet, så folk skickade ju, han satt i fängelse då för det här och fick dessutom cancer, och så skickade folk fortfarande tidningspublikationer då om hur det gick för City, och det var några som tyckte att sluta skicka det, för det är bara att tortera honom ytterligare. Så mycket straff förtjänar han inte.
Jag kan rekommendera hans stamställe i Singapore, det är Harry's Bar, ett väldigt trevligt ställe nere vid floden där som man kan sitta och hänga på och dricka öl ifall man vill. En sista fråga om den finansiella världen tar vi. Vad kallas den referensränta som svenska banker använder bland annat i affärer med varandra och som inrättades 1986? Räntan är det riktmärke som vanligen används i finansiella avtal, obligationer och lån och de flesta typer av ränte- och valutaderivat för svenska kronor.
Och nu, nu står det stilla. Helvete.
Tove gör en min.
Får man minuspoäng?
Nej, just det, kan gissa.
Är det reporäntan?
Nej, det är inte vad jag tänker på. Det är alltså, det är bankerna
det själva som... Det har en akronym, men jag kommer inte på den.
Svaret är Stibor. Ja. Det står ju jämnt i toppen. 3 poäng till Tove och Mattias vardag. Då går vi in på det sista ämnet för dagen. Vi lämnar den finansiella världen och går in på dagens jubilarer. Alexander Bard fyller 62 år. Vad heter det nätverk inom dåvarande Folkpartiet som han 2008 grundade tillsammans med riksdagsledamoten Camilla
Maria?
Maria?
Eliten.
Nej, det var det inte. Var det minuspoäng?
Det kunde ha varit. Avbrett. Jag hade inga poäng, så det är lugnt.
Ja, grundade tillsammans med riksdagsledamoten Camilla Lindberg. Ni vet, hon som röstade nej till FRA-lagen. Det här trodde jag du kunde. Jag trodde du kunde alls sådär kufliberalt.
Jag vet ju precis, men vad hette de? Nej, de hette inte socialliberalerna, va?
De hette Liberati.
Just så var det, ja.
Liberace.
Vi fortsätter med Bard. För vilket parti kandiderade han 2022 till riksdagen?
Mattias.
Mm.
Med.
Medborgerlig samling. Vi gråter ledningen. Hur många röster fick Medborgerlig samling i det senaste valet? Då får man då vara inom 5000 rösters marginal för att få rätt här. Det är bara att chansa på.
Maria. 55 000.
Du tror gott om dem, du. Nej, det var fel.
Jag tror 25.
Du tror alldeles för gott om dem.
Oj.
Tove, slutligen.
Ja, det var ju inte en ledtråd.
Nej, precis. Ja, men du säger väl 15 då.
12 882.
Var, och tänk det genomslag de fick.
Ja, och tänk Alexander Bard på listan och allting. Hörrni, en annan jubilar är Kurt Russell. I vilken dystopisk film från 1981 spelade han brottslingen Snake Plissken? Har du inte sett den?
Jo, kanske. Vad heter den?
Han är där känd för att han har flugit glidflygplan över Leningrad. Filmen heter Flykten från New York.
Mm-hmm.
Flykten från New York utspelar sig i en mörk framtid då kriminalitet och våld helt och hållet har tagit över samhället. Vilket år är det som denna mörka framtid?
Maria, 2023.
Nej.
Det är bara att dra till med någonting. Mm. 1995.
Nej. Borde du kan chansa. När var det som mörkast huvud så trodde man 1981 då alltså.
Mm-hmm. Ja.
Nej, tyst. Eller nu blev det tyst för länge. 1997. Och jag skulle tro att kriminaliteten i USA har väl aldrig varit så låg som varken förr eller senare, som just 1997. Hörrni, då var det lika mellan Tove och Mattias och blev det utslagsfrågan. Vi pratar om St. Patrick's Day. Och då får Mattias då, guldstjärnan var att då får du gissa efteråt. Tove får gissa först. St. Patrick's Day, vad är det för alkoholstyrka på en Guinness? Tove, närmast vinner.
Okej, då säger jag 5,8.
5,8, vad säger du?
Det var faktiskt på siffran vad jag tänkte gissa. Så nu har jag ingen aning. 5,7 säger jag då.
Ni tror att det är väldigt starkt. Det är bara 4,2 faktiskt.
Jaha.
Grattis Mattias, då var du på utslagsfrågan.
Med en promille.
På promillet där.
Ja. Ja.
Hörrni, dags att avrunda. Men jag har faktiskt en avslutande liten rundfråga. Vi hade idag nöjet att möta folk från vår marknadsavdelning som berättade lite om Svenska Dagbladets målgrupp. Det vill säga ni som lyssnar nu och kanske än mer den som vi vill också ska lyssna.
Och prenumerera.
Och prenumerera. Vi fick veta att ni är intresserade av upplevelser. Och eftersom vi är era lydiga tjänare tänkte jag att redaktionen ska få tipsa om varsin upplevelse som man kan göra i helgen. Det behöver inte vara någonting man själv gör, men något trevlig upplevelse man kan göra nu när världen är fri efter pandemins klor. Vem vill börja?
Ska jag börja?
Ja.
Något som faktiskt verkligen är en upplevelse, det är att mer på vintern än på sommaren, att ta sig ett bad.
Mm-hmm.
Att isbada eller vinterbada.
Ja, har du någon favoritplats man kan göra det?
Ja, det har jag, men dit får ingen komma.
Nej, okej.
Men närmsta vak.
Ja, hoppa ner i spat. Ja, var det går någonstans.
Vi gör någonting med
Men har någon med er, ska vi säga.
Ja, och något varmt om fötterna när ni kommer upp.
Precis. Så, Mattias, en upplevelse.
Alltså, allt är så trist så jag tänker mer att man springer för att komma bort från problemen. Det är ett rätt bra sätt att hantera sånt.
Det är ju så du hanterar allt, Mattias.
Ja.
Ja, okay.
Men vinterbad hjälper faktiskt även mot nedstämdhet.
Ja, ut och spring och vinterbada efteråt kanske. Mm. Tove, slutgiltigt, jag tror att du har mer ambitiöst förslag än för Mattias.
Ja, men efter resan här, mer smak. Så att har man möjlighet att planera för en resa, och det behöver ju inte vara till främmande land, det kan ju vara till någon plats i Sverige som man har velat se och som man kan ta sig enkelt. Men just det, att planera en resa, för det är också en sån stor glädje att gå och vänta på den och känna den här, som, ja, se fram emot den. Så att den kan man njuta av även innan man har genomfört den.
Jag ska till Norge nästa helg.
Det var roligt. Var då någonstans?
Vaset. Det är en skidort som är ganska nära Oslo.
Mm, vad trevligt. Mm. Hoppas vi på gott skidföre.
Ja, verkligen.
Mm. Men vad bra.
Nu är du i utförsbacken.
Ja. Vad sa du?
Nu är du i utförsbacken. Ja.
Men hörni, det var vi klara för idag. Stort tack Tove Livendal, Mattias Svensson och Maria Ludvigsson för att ni ville komma och prata med mig idag. Jag hoppas ni får en riktigt härlig helg nu.
Tack detsamma.
Och det hoppas jag förstås också att ni som har lyssnat också får en trevlig helg alltså. Och det ni lyssnar på, det är förstås Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.